säger vi att vi är igång. Vi rullar, vi är live i era öron i alla fall med ett nytt avsnitt av Offsides podcast. Många kanske ligger i en hängmatta. Vi krigar på en sista vecka innan det är också semester för oss. Det kommer ett avsnitt nästa vecka också.
Det gör det.
Det vill jag ändå göra en disclaimer för.
Ja, och själva Offsides podcast-feeden kommer väl till skillnad från tidigare somrar inte ta semester.
Nej, där trillar ut lite spelarbussen avsnitt för att vi ska locka till lyssning och visa hur svaga vi är.
Ja, men de kommer alltså läggas ut löpande så det kommer publiceras någonting där varje vecka även om vilka ligger i hängmattor numera? Det känns inte som att folk gör det.
Nej, det vet jag inte. Man säger det ibland och då tycker man det känns härligt.
Bada eller spela paddel eller golf eller något. Men det kommer i alla fall hända grejer där. Mm. Även när vi är lite lediga. Men det blir det här avsnittet och ett vanligt till i alla fall. Och sen blir det lite andra grejer.
Så är det.
Får jag börja, Anders, här med när vi nu är mitt i semifinalerna i EM. Med att testa dig med en fråga här.
Mm.
Jag kommer läsa upp ett citat från en EM-spelare. Och så vill jag att du gissar vem det är. Vem som gömmer sig bakom citatet.
Det kan vara en EM-spelare från vilket land som helst.
Ja, men det är ett ganska långt citat. Det är inte ett citat sagt i flykten på en digital presskonferens. Utan jag tror att den är från Instagram.
Ja.
Så det kan ju finnas lite ledtrådar där. Jag kan ju också säga att den här spelaren är inte längre kvar i turneringen.
Ja.
Då har jag översatt den här. Så då får du också ledtrådar att det inte är en svensk.
Ja.
Är du med?
Ja.
Och det var det. Ögonblicket som fastnar i ditt huvud. Och som håller dig vaken om natten. Det är egentligen ett sånt ögonblick du jobbar, tränar och lever för. Ett ögonblick när det är upp till dig att ta ditt lag tillbaka i en tajt utslagsmatch och skicka ett helt land upp i sjunde himlen. Att ha den möjligheten och sen kasta bort den gör ont som fan. Jag lider för hela laget, för mina lagkamrater och för tränaren och för dem som alla har litat på att jag ska klara av att leverera i exakt ett sånt ögonblick. Men mest av allt smärtar det på grund av alla fans där ute som stod bakom oss och supportade oss genom hela EM, trots de svåra omständigheterna. Tack för ert stöd.
Var det Müller?
Ja.
Det var det. Mm. Jag visste faktiskt inte om att det var det, men jag satt och funderade här på vem som skulle kunna känna att han hade ändå lite ödet i sina egna, vid sina egna fötter.
Ja, han syftade såklart då på friläget han brände mot England. Mm. Som kunde ha, precis som han skriver, tagit Tyskland tillbaka in i matchen. Och när jag såg det så alla kunde ju se att det var en rätt jobbig miss för Müller. Men att han har varit med om så mycket, både stora vinster och varit med och förlorat rätt många gånger också. Mm. Man blir lite härdad av det och kunna skaka av sig det. Men det är ganska starkt uttryckt det här. Mm. Det är ju inte liksom sagt i farten och han lägger ju allt på sig själv då. Mm. Att de som har litat på mig att jag ska klara av i exakt ett sånt här ögonblick, att han då sviker dem. Det är ju liksom lite mer än det här standardutlägget som bara är tack alla för att ni har trott på oss, det blev inte som vi hoppades. Mm. Vi ses framöver. Det här är ju någonting annat.
Mm.
Det känns ju lite här när Thomas Müller skriver. Mm. Och jag tänkte också på det att för han framstår också som en ganska bra förlorare här, som inte försöker fly undan ansvar, lägger allt på sig själv, tar sig tid att uttrycka sig betydligt mer än formulär 1A. Han får också in i avslutning att han verkligen tackar alla och sådär. Men också jag är syndabocken här. Mm. Och det gör ont verkligen. Jag såg även Hugo Lloris efter Frankrikes uttåg. Det var inte lika, det var också en direkt intervju. Så han satt ju inte och funderade som Müller hade gjort. Men det var också ganska en god förlorare. Han stod och sa att det här gör ont. Men det här är också varför vi älskar fotboll. Att matcher kan se ut på det här sättet. Det var ju då apropå Frankrike hade 3-1 och sen tappat i 3-3 straffar och så. Det är ju ont, men det är därför vi älskar fotboll. Och jag vill tacka alla. Så, det är två väldigt goda förlorare. Och det är ju fint, men på ett sätt kunde man ju också gilla Sebastian Larsson eftersom egentligen bara står och biter sig i tungan och säger, nej, det finns inget att säga, vi är ute. Det är något ganska skönt svenskt i det med.
Mm. Nej, precis. I fallet med Müller i alla fall, men Lloris kan man inte säga, han kommer väl aldrig kunna få stämpeln på sig som att han var ansvarig för att Frankrike åkte ur. Nej. Det kommer man att kunna leva med lite grann så i när El Freund, vår tyska kompistidning, gör dokumentet om 20 år.
Ja.
Om floppen EM 2021. Kommer ju man komma fram till Müllers friläge?
Det kommer man ju. Men samtidigt så, det jag har sett från den lilla kollen jag har gjort på tysk media och så, så verkar det inte som att folk går ut i husen med högafflarna för att hitta Thomas Müller. Dels så ser man väl att han har gjort så mycket bra, men det var ju också, det har varit en sak om Tyskland spelade bra hela tiden. Missa. Nu finns det ganska många att säga och, som inte kom upp på sättet som förväntades och man kanske riktar rätt mycket mot Löv istället. Visst, det här var ju en jobbig miss. Det var ju dåligt av Thomas Müller. Men jag har inte sett att han blir ingen Tommy Salo.
Nej. Att säga. Nej, men det är det jag tänker, att om det hade varit så att han hade bränt ytterligare en chans och bränt den avgörande straffen till exempel i en straffläggning.
Mm.
Man tjänar ganska mycket på att lägga ut den här typen av kommunikation för eftermälets skull. För alltså om man ser att eftermälet är som ett långt maratonlopp, så är det rätt bra att inleda med en sån här spurt.
Ja.
Att man verkligen liksom lägger krutet på att kommunicera att man tar på sig skulden, för att då kan man inte hålla på och sen komma efterhand att det bara växer och växer och växer. Det blir nästan en snöbollseffekt att jävlar vad han var skyldig.
Misstänker du en PR-person här?
Misstänker en PR-person. Så är det faktiskt. Jag är, så cynisk börjar jag bli.
Ja, det är väl att Thomas Müller fortfarande ser ut som grannpojken. Som gör att man inte tänker att han har PR-personer. Ja, men det har han ju förmodligen.
Det är klart han har.
Men i sådana fall gjorde de ett bra jobb då, får man ju säga. Och det är väl också så att det är också lite skillnad om man känner att det är alltså, once in a lifetime ögonblick. Alltså om Schweiz hade torskat matchen mot Frankrike, vilket ju mycket tydde på att de skulle göra, då hade ju Rodriguez, straffsumparen, under ordinarie tid, hade nästan blivit en större syndabock än Müller, för tyskarna har ändå så mycket andra segrar och andra ögonblick, men där hade varit känslan att här hade vi vårt livs chans och jag brände. Så. Den hade varit värre, tror jag.
Ja.
Han är mer glad för att andra kom och hjälpte honom där.
Ja, så är det. Då, Johan, är det läge att vi berättar att vi gör det här avsnittet i samarbete med Volkswagen. Och det är ju då passande eftersom Volkswagen också sponsrar sommarens stora fotbollsfest, EM. Och det finns stunder i livet när stämningen blir fullständigt elektrisk. Påfallande ofta är detta på en fotbollsplan. Och just den här elektriska stämningen är något som Volkswagen verkligen jobbar med. Titta bara på deras nyaste modeller, ID3 och familjesuven ID4. De är rymliga, går på 100% el, kommer långt mellan laddningarna och erbjuder en elektrisk körupplevelse på vägen. Testa gärna den här upplevelsen. Det är bara att boka en provkörning hos närmaste Volkswagen återförsäljare någon gång mellan sommarens alla elektrifierade matcher.
Vi gör också det här avsnittet i samarbete med NetOnNet, och det här med att vara riktig fotbollssupporter är inte alltid så lätt, särskilt om man kanske vill vara lite stilmedveten, man kanske vill ha klassiska tillbehör som förstärker looken, som lagtröjor, Sverigetröjor, flaggor och sånt. Eller kommer ni ihåg sådana här klappkepsar? De som har små händer som applåderar genom att man drar i ett snöre. Försök få tag på en klassisk klappkeps idag, det är krångligt det. Men om detta är lite krångligt så är det i alla fall enkelt att handla hemelektronik på NetOnNet. Hos NetOnNet finns alla prylar man behöver för att se på tv med bra ljud, sätta ihop rätt gamingutrustning och för att koppla upp sitt smarta hem. Du kan handla online med fri frakt, expressleverans eller hämta själv i någon av NetOnNets 27 lagershoppar runt om i Sverige. Enkelt och bra, handla hos NetOnNet direkt från lagerhyllan. Då undrar jag, Anders, det fanns, när jag jobbade på Expressen så kom det varje dag sportens PM, dök upp i mejlen, allt som skulle göras under dagen, alla sporter och alla tänkta jobb som var inplanerade förutom det som eventuellt hände i stunden senare på kvällen. Och så var det vissa jobb då som var kanske lite mer av, som var färdigskrivna och som var gamla reportage eller intervjuer som av olika anledningar hade blivit, som man sa, ställda. Ett jobb blev ställt då, att det helt enkelt fick vänta på att publiceras för man ansågs ha mer brådskande saker och vi hade bara visst antal sidor. Och det var ett jobb jag vet som, jag vet inte om det blev publicerat, men det var nästan alltid med under en lång tid där på PM:et. Och det stod alltid på slutet. Jag blev alltid nyfiken på jobbet. Jag läste det aldrig i alla fall. Det stod då, konsten att jaga Don King.
Okej, ja.
Don King känner du till.
Ja.
Legendarisk och rätt problematisk boxningspromotor. Ordnat många fighter och mycket pengar under bordet och en del saker som var värre än så.
Ja, gud, ja.
Och jag gissar att jobbet egentligen handlade om att någon försökte få tag på Don King. Mm. Kanske blivit lovad 15 minuter, inte fått det. Och så skriver man istället kanske en text om hur det är att försöka få tag på Don King. Men jag fick aldrig läsa den. Mm. Men jag kommer att tänka på den här om dagen i och med dina veckor av försök och med konsten att jaga Jonas Tern.
Ja, det känns som att de här veckorna har gjort mig 5 år äldre.
Ja.
Det är inte lätt. Alltså. Man säger ju ibland så att Roger Ljung kanske har varit den fotbollspersonligheten i svensk fotboll som har svårast att få tag på. Mm. Den gamla backen och sedermera agenten. Men Jonas Tern är väl där uppe och nosar på att peta ner Roger Ljung just nu.
Det är väl också att man, jag ska inte säga att det är rimligt att det är så svårt att få tag på Roger Ljung. För så svårt bör det ju inte behöva vara. Men där finns det ju lite agent, det låter skikt redan där. Mm. Men Jonas Tern är ju ändå liksom mitt i myllan. Mm. Han är ju då liksom en av tränarna i Värnamo i Superettan. Och liksom inga hemliga nummer eller något sånt där. Så man tänker ju, även om man vet och bär med sig att det har varit svårt förr. Så tänker man att det här, det löser sig.
Mm.
Det löstes inte.
Nej. Nej,
och det var en resa för mig att se dig försöka få tag på Jonas Tern.
Ja, men det blev frustrerande när man... Alltså jag började ju... Eller vi började med lite med Simon Tern. Hörde av oss till honom.
Förutom Jonas själv då.
Ja, absolut. Ja. Mm. Men där visste man att där lägger man ut en krok. Men inte där det kommer nappa. Utan det är någon annanstans det kommer nappa.
Hur låter Jonas Terns mobilsvar? Det har du hört det några gånger. Kan du dra det direkt där? Han säger inte ens att det är Jonas Tern.
Nej, och det sjuka är också när han väl har pratat in det här så har det varit lite dålig uppkoppling. Så att det är lite så, det försvinner lite, det är lite hackigt när man hör honom. Hej! Han säger inte ens sitt namn. Jag kan inte ta det nu. Testa, ring en annan gång.
Sagt också ganska butterton.
Ja, precis.
Och det är ju inte så att...
Lite rostlig röst.
Ja, men du antyder att Jonas Tern lyssnade inte på det här när han väl spelade in det här. Jag kan nog göra bättre ifrån mig.
Det är inte så att han lyssnar av heller.
Nej.
Det vet man ju om, så att det spelar ju roll.
Det ska vara ett roligt jobb. Ja. Jonas Tern lyssnar av sitt mobilsvar.
Ja.
75 nya meddelanden.
Till och med Simon Tern förstår ju att det är en svår uppgift att få tag på hans pappa.
Mm. Ja, alltså jag försökte hjälpa dig också. Vi kanske ska säga först varför vi tyckte det var relevant att försöka få tag på Jonas Tern.
Ja, men det är ju fascinerande och framförallt än en gång så ser man att det går väldigt bra för IFK Värnamo. Nykomliga Superettan och nu när de gick på sommaruppehåll så har de egentligen, de har en match mindre spelade, men vinner de den. De har ju toppkänningar på att gå upp i Allsvenskan. Mm. Och Jonas Tern har ju gjort någon resa med Värnamo tidigare. Och det har ju alltid blivit lite snack. Och vi har ju pratat om detta i podden tidigare. Att han vägrar göra de här tränutbildningarna som gör då att han ska kunna leda ett elitlag. Och så undrar man, har han några ambitioner med sin tränarkarriär mer än att göra någonting spännande med Värnamo?
Värnamo är alltså inne på andra svängen kan man väl säga av att överprestera. Och förutom att de har gjort det har ju andra lag gjort det, så har gjort också, så finns det ju även väldigt många spelare som då har utbildats i Värnamo och inte sällan av Jonas Tern själv,
så är det ju.
Som blev riktigt bra då.
Ja, och sen Värnamo är ju i Superettans sammanhang den klubb som kommer från överlägset minst stad. Det är väl typ 20 000 som bor i centrala Värnamo, och att man kan vara med i toppen av Superettan. Man har ju liksom också en mix av hemvävt, alltså man har småklubbar runt omkring Värnamo eller från Värnamo. Och sen så kryddar man då med någon brasse och någon sydafrikan kanske och någon ghanan och sådär. Men det är ju ganska mycket, ja, man klipper och klistrar lite grann och lyckas på något sätt hela tiden utveckla spelare som går vidare och så.
Jag berättade om Maifs nyförvärv som har varit i Värnamo, va? Som nu är Motala kille, Liridon Silke, som nu är tillbaka i MIF igen efter att ha spelat i J-södra, Värnamo och jag tror även Öster. Så när han var tillbaka då så Motala tidning gjorde en webb-tv-intervju med honom och säger då så här: Liridon Silke, varit borta nu, Värnamo, Växjö och Jönköping. Känns det då att vara tillbaka efter att ha varit ute i den stora världen? Och det var så inget skämt, men jag såg att han log lite. Så återkom också reportern till det flera gånger. Så, ja, vad kan du ta med dig då från, du har ändå varit ute i stora världen. Så, kanske kan komma till gang när i MIF då.
Ja, det är ändå underbart.
Värnamo är fan mindre än Motala. Men det, och, så här, och inget ont om, alltså det är bra, han har haft en fin karriär. Det är inget dåligt att spela Superettan. Men det är heller inte den stora världen. För Majf är ofta bara en division ifrån.
Ja, precis. Ja, nej, precis. Men det, hade jag också lite tanke på att just träffa honom kanske under ett EM. Kul att se och höra honom. Kanske kunna ha sett en match. Han har ju ändå sina rätt starka åsikter om hur fotboll ska spelas. Så det kunde vara rätt kul att höra honom. Man vet också om att han inte är så himla ängslig av sig. Han säger ofta det han tycker och tänker och sådär.
Nej, särskilt när det kanske var lite diskussioner om Sveriges spel och hur de borde spela och så.
Exakt så.
Och för det är ju faktiskt värt att minnas att Jonas Tern, hade Tommy Svensson fått bestämma så skulle det ju varit en förbundskapten. Mm. Och jag tror att Lars-Åke Lagrell hörde sig för med Tern i samband med att Söderberg slutade. Då hade ju Tern börjat testa allsvenskan med Halmstad. Och man ville som, för jag tror det finns någon gammal presskonferens när Tommy Svensson är inne på sina sista år som förbundskapten. Och säger någonting i stil med att letar ni efter nästa förbundskapten eller framtida så behöver ni inte leta länge. Han står där. Mm. Och så pekar han på Jonas Tern då. Så uppenbart, han kunde så mycket om fotboll. Han var gillade att ta plats. Och han hade ledaregenskaper. Mm. Han kommer bli en framtida förbundskapten. Det trodde man länge då också.
Gud, ja.
Men han verkar ju blivit lite bränd i Halmstad i Allsvenskan. Inte bränd för att folk var taskiga mot honom. Men för att han tyckte det inte var värt att spela ledarlag. Där man hela tiden behövde överleva i en serie. Mm. Och så drog han sig tillbaks då. Och han, som jag fattade så ville han ha en miljö. Där han dels kan utveckla spelare, men också där det inte är superviktigt om man kanske åker ur ibland. Nej. Utan så här, vi spelar så som jag vill spela, som utvecklar spelarna bäst. Och går det bra så går det bra. Men det, jag vill inte vara en slav under att vi måste nå resultat.
Exakt.
Det var ju på ett sätt ganska nyktert av honom då kanske. Men just därför blir man ju också intresserad av att prata med honom. För så fort du har hettat till så har han då likt liksom en val dragit sig ner mot botten igen.
Ja, men så är det ju. Och det är ju också så, men bara man går in på IFK Värnamos Wikipedia-sida så ser man att tränare, huvudtränare för IFK Värnamo, det är ju inte Jonas Tern, utan det är Robin Asterhed, en ung 33-årig skåning som har sitt första senioruppdrag som huvudtränare. Och så är assisterande tränare är Jonas Tern. Och man misstänkte ju innan jag började ringa runt och kolla, inte då med Jonas själv, men med andra, att det kanske var så. Jonas Tern är väl kanske den som drar i trådarna. Och så är Robin Asterhed någon slags adept som lär sig och som kanske växer in i rollen. Men så verkar det faktiskt inte vara. De flesta jag pratat med säger det. Nej, men den här Robin, det är han som är huvudtränare. Och Jonas ser lite grann det här som sitt lilla projekt också. Att han ska hjälpa den här Robin Asterhed till att bli den här topptränaren. Man kanske inte själv då, han kanske bestämt sig att jag kommer inte bli den här. Jag är inte den här karriäristen som vill bli en huvudtränare. Jag väger utbildningen. Mm. Jag väger kanske flytta från Värnamo också. Så därför så lägger han ju rätt mycket krut på att Robin ska vara huvudtränare och han hjälper honom på olika sätt. Och så. Mm. Men jag hörde av mig givetvis till Texas Johansson som ju håller honom som kanske sin favorittränare som han hade. Han hade ju honom i Halmstad.
Mm. Trots att han kunde ibland vara lite taskig mot
Texas. Det kan man säga att han kunde vara. Ja. Han hade, som Rio Hansson säger, hade han i ena handen.
Men ena handen kunde han göra gott, och den andra kunde han göra ont.
Ja. Ungefär så tror jag Jonas Tern också jobbade. Mm. Och Tern och Texas har ju haft en del kontakt. Så att Texas gav lite tips. Men han skrev också så. Han hade också en egen lista. Han gillar ju att lista saker. Vilka månader som är bäst. Vilka glassar som är bäst och så. Mm. Han gillar att lista. Så han listade också vilka spelare. Eller vilka människor i världen som var svårast att få tag på. Ett var Jonas Tern. Två. Joe Biden. Trodde han nu. Ja. Biden måste ha
ett
magkänsla. Tre. Moder Teresa. Hon är ju död.
Ja, visste Texas det?
Ja, det visste.
Det var ett litet skämt.
Det var ett litet skämt. Ja. Så, men han skrev också att det finns inget ont i Jonas.
Nej, det vill jag säga också. Jag har intervjuat honom några gånger. Mm. Och det har alltid varit värt ansträngningen. Ja. För att, precis som du säger, så säger han saker. Mm. Han är inte ängslig av sig. Det blir ofta spänstiga samtal. Men också trevlig.
Ja, ja.
Fan, jag var nere i Värnamo så dök han upp med en påse bullar under armen, kommer ihåg så. Mm.
Ja, men vad det är, Texas. Detta är ingenting mot dig personligen eller så.
Nej, men man får ju lätt en känsla. Ja. För hur många gånger ringde du till Jonas Tern? Ja. Hur många sms skickade du?
Jag tror att jag skickade kanske, ja men det är strax under 10. Säg att det är 8 stycken sms i alla fall. Jag ringde lika många gånger. Fick höra det här då rassliga telefonsvaret. Ja. Sen ringde jag också då Håkan Söderberg som är sportchef i Värnamo. Som är barndomsvän med Jonas Tern. Bästa vänner, skulle man kunna säga. Och han berättade för mig att när jag skickade mitt första sms, då satt de tillsammans och tittade på en EM-match. Hemma hos Jonas eller hemma hos Håkan, det vet jag inte. Nej. Varpå Jonas ska ha sagt då till Håkan att offside, då offside, det låter ganska kul så. Det ska jag nog kunna göra. Så
enligt Håkan.
Ja, så Håkan var ja, det kommer att lösa sig. Det är inga problem.
För man ska veta här då, alltså, han svarar inte när du ringer. Och på din sms, det är ju inte som att han skriver vi får se, eller nej, eller kanske. Nej, det är alltså helt tyst.
Ja, så är det ju. Ja. Så Håkan sa det här, det kommer att lösa första gången och andra gången vi pratar, det kommer att lösa sig. Han är bara som han är, så garvar han lite grann. Han har lite svårt att liksom, ta beslut. Så. Ja, okej, tänkte jag. Det är lugnt. Så dagarna gick, fortfarande ingenting. Och jag började efter ett tag kämpa med att nu var det rätt nära att jag började bli förbannad. Tänkte, fan, han kan väl bara skriva ett sms? Det funkar inte, jag kan inte, jag vill inte. Någonting, men ingenting.
Det måste också vara, han måste ju vara duktig på att skärma av då. För det är ju ganska jobbigt att ha någon efter sig sådär. Mm. Då är det ju det är liksom ett litet mål. Mm. Och man blir av med det målet väldigt lätt genom att bara skriva nej då, om man inte vill. Eller så här, jag ska fundera. Men att liksom, för det måste ju vara fler än du som samtidigt försöker. Inte journalister kanske, men han verkar ju vara så här. Lite generellt så. Han måste ju vara väldigt bra på att bara tänka bort hur andra känner. För man skulle också kunna, vi säger att det är trevligt att träffa Jonas Tern. Det är det. Och bra att prata med honom. Men det är också lite ohyfsat av Jonas Tern.
Ja, men lite så är det faktiskt. Ja. Alltså började liksom, det börjar ändå brinna lite i knutarna. Vi ska ändå skicka ett nummer. Vi har ju liksom en deadline för hållet. Vilket jag också skrev till både Håkan och till Jonas. Att detta är ju ändå någonting, liksom, jag behöver få ett beslut nu. Behöver få ett besked om det här går, för annars måste vi planera någonting nytt. Vi har ändå x antal sidor i tidningen som ska fyllas med någonting. Tyst, tyst. Håkan drar till Spanien på semester. Det försämrar mina chanser otroligt mycket. Ja. Då har jag bara Jonas kvar och tampas med.
Ja, och samtidigt är Texas då, som ju, han tog ju lite rollen av som att han vore ett Terns agent.
Ja,
precis. Och jag säger, hur mycket behöver du? Så här. Liksom, skulle det funka måndag i så fall? Vad vill du prata om?
Lite så var det.
Lite så här, du, är vi nära nu? Eller man vet ingenting alls. Och jag försökte göra vad jag kan genom att, jag hörde om det till Simon Tern, hans son då. Och där förstod jag också så här. Han svarar, till skillnad från Jonas är han snabb med att svara. Det har inte gått i arv så att säga, inte än i alla fall. Så han svarar snabbt och så låter så här, alltså, jag lovar inget, ska jag, så, men jag ska göra ett försök.
Och sen den här emojin som är skratt på sidan, va?
Det är den skrattande emojin som också är lite sned.
Precis.
Och det är också mycket tid på att tänka vad den betydde. Använder man mycket emoji som kanske Simon Tern gör så betyder den kanske ingenting. Men jag läste in väldigt mycket i den. Just att emojin var på sned och skratta var det lite som om Jonas skulle kunna svara snabbt.
Ja. Ja, men på tal om emoji så blir det också så, för när jag skickar ett ganska långt sms efter kanske mitt fjärde, femte sms till Håkan då, som är sportchefen en gång då, och barndomsvännen, och som sitter väldigt nära Jonas, skickar liksom förklarar, så nu måste jag på måndag få ett besked om det går, annars måste jag gå vidare. Då får jag tillbaka en tumme upp.
Från Håkan?
Ja, det är ungefär, han bara bekräftar att han har fått mitt sms, eller bekräftar att han förstår att jag måste få ett besked.
Eller så bra att du går vidare. Ja. Jag ska ju till Spanien. Lite skönt för mig att slippa.
Ja. Men du och jag börjar prata. Hur fan ska vi göra det här?
Ja, ett tag tänkte vi då, eftersom han hör inte av sig.
Nej,
svarar
jag,
inte. Men det är också lurt, för då, nu tänker folk att han vill inte. Men det har varit så förr med Tern ibland. Ja. Och när man väl får tag på honom så har det varit lugnt. Liksom.
Ja, så jag börjar ju leka med tanken på fan, jag bara drar. Till Värnamo nu.
Ja, och jag började leka med tanken att jag också skulle dra till Värnamo för att göra ett metareportage där du försöker få tag på Jonas Tern.
Du beskriver min frustration.
Ja. Ja, det är ju någon slags, det blir ju då konsten att jaga Jonas Tern.
Ja.
Eller searching for sugar man.
Ja.
Som var elakt, han gillar ju, alltså han kommer med bullar. Ja. Och har ju ibland haft ångest för att han gillar socker för mycket. Det skulle nästan kunna funka rakt av då.
Men sen någonstans så landar jag väl i att man ska också klara för
du bollar ju också han Robin Astrid.
Ja, jag ringde
som
också
är
honom.
Tränaren då.
Ja, och det var också sådär lite olustigt. På ena sidan så började jag tänka så att jag vill inte ringa honom och lova honom eller få in honom på någon typ av tanke på att nu ska jag skriva om dig och ditt jobb här i Värnamo och hur bra du har gjort det här i Värnamo. För någonstans så är det ju Robin också som ska ha minst lika mycket cred. För han är huvudtränare.
Mm.
Men jag ringde honom ändå och han garvade lite grann. Ja. Han är som han är. Så
ja, han har också lika stora problem. Det kan
jag tror inte det. Han skämtade lite grann. Jag ska ha lite kontakt med honom. Hon hade ju ledighet då någon vecka. Och det tänkte väl du också. Du var ändå, gav honom lite benefit av det där. Han kanske bara tagit semester och lagt bort telefon. Bara, nej.
Ja, det har jag som princip. Liksom, att då är det inga jobb.
Ja. Men han sa, du är jättevälkommen. Jag vet inte när om du vill komma hit här och skriva om Värnamo och vad vi gör här. Och så här, men det är ju ändå Jonas som är det som jag är mest nyfiken på.
Du hade ju kanske åkt dit och då gått runt i Ternrike. Och man kanske letar lite i paddelhallen som man är engagerad av. Man är på,
det var ett tips som Texas hade. Säg att ni gör intervjun i paddelhallen, får han lite publicitet.
Ja, alltså. Texas lyckas ju faktiskt inte med någonting om vi ska vara hårda mot honom. Och uppenbarligen lyckades inte Simon heller. Men att du skulle åka dit och sniffat runt och på vägen så kanske du träffar lite så här Robin Asterhed och man skriver lite. Och så slutar det kanske med att du åker till Jonas gård och knackar på och tiden står still. Och du var ju på väg att dra. Ja. Men till slut då?
Precis när jag sitter på SJs hemsida och kollar tåg till Värnamo från Göteborg. Precis då plingar till telefonen. Hej.
Då är det kungen.
Då är det kungen som Texas kallar Jonas Stern.
Ja, det var väl för att han kallade sig själv för kungen.
Ja, jo, jag vet. Jag har semester. Robin Astrid är huvudtränare. Hör av dig till honom. Trevlig sommar, Jonas Stern. Mm. Det var ju spiken i kistan. Jaha. Alltid. Ja. Jag svarade ju direkt så.
Ja, då blir det ofint.
Ah, okej, men du börjar träna på fredag så. Då är du tillbaka i tjänst. Då kanske du ändå kan tänka dig att ses. Tyst. Ja. Så det var ju knäpptyst.
Och då?
Då sket vi det.
Ja.
Då spikar jag igen den.
Ja. Ja, för hade det inte varit, om man inte alls hade svarat, då hade du kanske åkt dit. Mm. Och så får man försöka ha glatt humör och just att det blir någon slags jakt då.
Ja, precis.
Det blir också och märkligt, direkt... för det är ju en jakt, det är ingen som väntar sig, alltså han är ju inte ett jagat villebråd. Det är ingen som väntar sig att vi ska försöka få tag på Jonas där.
Så är det ju. Och då är det ju så att direkt då så har jag ju en reservplan. Och det är ju en intervju med en allsvensk tränare. Jag skickar ett sms. 2 minuter senare får jag, japp, passar den och den här tiden, välkommen. Mm. Och då känner man att det är ju, man rör sig mellan ytterligheter på så sätt.
Ja, det gör man.
Att detta är en allsvensk tränare som borde ha jättemycket att göra. Ja. Inte assisterande tränare i Superettan i Värnamo, utan det är en allsvensk tränare som har också sina fåglar varma.
Ja, ja det blir nog bra det också. Ja. Men det blir då ingen Jonas Tern i nästa det. Nummer av Offside. Ja. Det är lite synd på ett sätt, men ni fick i alla fall höra en ganska rolig redogörelse här. Ja. Jag ska också säga att det har varit lite motigt med, vi jobbar då en vecka till. Vi skickar det här numret till tryck om en vecka och vi har fått lite mycket nej, mer än vanligt. Framförallt har det varit, här finns det ingen rolig, lite roligt att prata om Jonas Terns, att det är så svårt att fånga honom. Men här är mindre roligt för det finns liksom inga kul sidohistorier. Men vi har fått tyvärr väldigt mycket nej från landslaget som ska spela OS här senare i sommar. Den är lite lurig turnering för oss, för den kommer precis ha börjat när nästa nummer är ute. Det är inte hela världen, men ett OS kan gå väldigt fort. Det är en märklig turnering OS. Det är bara 3 europeiska lag med. Och Sverige, man kvalificerar sig genom VM. Mm. Och Sverige är kvalificerade. Men det är ju väldigt många stora nationer som inte spelar OS. Inget Tyskland och inget Frankrike och inget Spanien och inget Italien. Utan det är väl inget Danmark.
Sverige har Nya Zeeland, Australien.
Och USA. Så det är ju ganska tufft motstånd direkt då. Det är inga blåbärslag alls. Så det kan ta slut snabbt. Men det kan också, går det lite bra, så är en medalj också ganska snabbt inom räckhåll. Mm. Så kan man väl säga. Sverige tog ju silver i Rio. Mm. Och då var det ju att de precis masade sig vidare från gruppen efter tufft motstånd. Men sen är det 2 straffläggningar och så är de i final. Mm. Liksom. Så det kan ju gå lite snabbt. Men vi vill ju såklart ha en del av det i tidningen. Men vi har fått flera nej. Det var tråkigt att konstatera. Och det har varit olika typer av nej från spelare. Allt ifrån porträtt vi har velat göra, följa längre, reportage. Men även konkreta fotbollssamtal om huvudspel eller vad det nu kan vara. Vi har fått massa nej. Mm. Och resultatet blir ju tyvärr att det kommer synas lite i OS i tidningen. Men inte så mycket som vi ville. För vår gräns går ju också vid att det måste vara relevant att skriva om. Vi kan inte bara gå vidare hur länge som helst bara för att vi ska ha det i tidningen. Nej. Utan det måste finnas att vi känner att det här kan bli bra. Gränsen, vi närmade oss ju den gränsen, tyvärr. Vi har konstaterat det förr, men det är jättetråkigt när det blir så. Mm. För vi vill ha mer än vad vi får.
Ja, så är det ju. Ja, men generellt så är det ju så. Det är inte bara nu i det här fallet vad det gäller liksom ett landslag som ska spela OS i sommar här, att det är tufft, utan det är ju, vi återkommer till det ofta, men jämna mellanrum i den här podden när vi kan berätta lite mer hur vi jobbar och varför det inte blir som vi alltid vill och så. Och man kan ju kanske vinkla det som, om man lyssnar på det här, journalistgnäll och fan, det är väl bara kämpa vidare och hitta någonting annat, så, men samtidigt så är det ju någonting som är relevant, och jag tänkte på det lite grann när jag lyssnade på Johan Flink, som också är återkommande i denna podden, framförallt handbollsreporter får man säga.
Ja, handboll och fotboll framförallt.
Ja, som var ju gäst hos Olof Lund, där han berättade, han bor ju i Helsingborg och har ett av sina stora uppdrag som fotbollsreporter är ju att bevaka Malmö FF, eftersom geografiskt är det inte så långt ifrån Helsingborg. Vi vet ju om hur svårt det är att få audiens hos Malmö FF, och han som till dagligdags jobbar med detta måste ju vara väldigt frustrerad, vilket han berättar om lite grann med till Ulf Lund. Och han tar ett exempel, han hade försökt att jaga då Marco Johansson som har stått i målet nu då när Dahlin har varit skadad i 2 veckor för en lite korta intervju egentligen. Men liksom fick inga svar, ingen besked, ingenting. Och sen så blev han inbjuden till att göra en intervju med Marco efter att Marco har gjort en liksom sån här digital typ av frågestund med massa andra. Då första år får han möjlighet att göra det 2 veckor senare.
Mm, om det inte var mer än 2 veckor.
Ja, ja. I alla fall. Men då sket han i det, för kände, fan, ska jag sitta där och ställa frågor till honom när han precis har suttit och svarat på frågor från alla andra? Mm. Det är ju inte riktigt det jag var ute efter. Och men det känner vi igen också. Det är inte bara Malmö FF som är så, utan det är ju de här, framförallt de stora klubbarna, Malmö FF, IFK Göteborg och de tre Stockholmsklubbarna som är i en klass för sig vad det gäller liksom tillgängligheten.
Mm, vissa är ändå bättre än andra.
Ja.
Mm.
Precis. Men att det, sen så har vi somliga klubbar där det är som i det här fallet, man hör av sig och till en allsvensk tränare och 2 minuter senare så får man ett svar. Men det är ofta lite mindre klubbar.
Mm.
Eller att man har någon personlig relation på något sätt, att man tidigare har liksom haft sms-kontakt av någon anledning och så. Men det går ju hela tiden åt det hållet. Och
framförallt var det intressant att Flink såg ju som sin största konkurrent vad gäller att täcka Malmö FF, så såg han inte. Han jobbade ju för Sportbladet då, så nämnde han inte Kvällsposten eller Sydsvenskan eller Fotbollsskåne, utan han nämnde Malmö FF själv.
Mm.
Eftersom klubbar i allt större utsträckning vill sköta sin kommunikation på egen hand.
Mm.
Både i informationsväg och även i rörligt material och sånt som är lite mer lättsamt. Så han såg klubben som han bevakar som sin största, och det kan jag verkligen känna igen. Så, och vi har pratat om det tidigare, hur klubbar gärna vill ta så mycket kontroll de bara kan över informationsflödet och försöka göra oss irrelevanta. Och det tyckte jag också han var inne på en rätt vettig sak, Flink, att, för han pratade också rätt mycket om hur svårt det var att få info, tog några skadeexempel bland annat med Johan Dahlin då, att går inte få några kommentarer och ingen vill säga riktigt, och så skriver han och sen blir de i sin tur arga och säger hur det är, men kunde väl sagt det från början då. Sådär. Men att det är ganska hemligt då, och han trodde ju att det funkar kanske bra för de flesta supportrar att det är så, så länge det går bra för klubben. Men han trodde då att kommer Malmö FF in i en kämpigare period och motigt och det blir kaos i klubben eller så, då kommer man inte som supporter vara lika nöjd med att det också är de som styr kommunikationen helt. Ja, då vill man ha oberoende granskare och rapportörer.
Ja, jag tror det. Men i perioder, kanske när det har blåst runt IFK Göteborg eller AIK för den delen, eller Hammarby och sådär. När det är då så att de här klubbarna bara styr kommunikationen själva, de inte på något sätt vill ens bemöta, inga kommentarer, approachen till de reportrar som ställer frågor. Till sist så tröttnar ju också, när det blåser, tröttnar ju supportarna. Tänk, vad fan är detta nu? Nu blir detta nästan parodiskt. Ni går ut och säger att allting är lugnt. Vi ser ju att det stormar, till exempel. Då kan ju supporta sätta lite tryck kanske ibland på klubben och säga ifrån liksom att nu är detta, fan, detta är ju pinsamt ju, hur vi framstår här. Så det är först, menar, nu går det förhållandevis, nu förlorade Malmö FF i helgen, men det är ju inte någon kris i Malmö FF just nu. Men den dagen det blir det, och det kommer ju en dag där det blir kris av någon anledning. Då är det ju lurigt.
Ja, här med landslaget då som ska spela OS och damerna, så har det varit olika typer av nej till olika typer av jobb. Långa som kortare, och personnära och fotbollsnära. Och det har ju varit, någon gång har det varit via landslaget, någon gång har det varit via klubb och annan gång via spelaren själv. Så. Men det har varit motigt, och jag kan inte säga annat än att det är tråkigt, för resultatet blir att det blir sämre i tidningen och mindre av det i tidningen.
Jag vet inte hur det är med dig, Johan, men för mig, när det är mästerskap, nu tycker jag att det är knappt kul längre. Och det är inte för att Sverige är ute på något sätt, utan nu är det, går för lång tid nu mellan matcherna. Man hinner liksom lämna den här känslan, oh fan vad gott, ikväll är det matcher igen. Oh, härligt, man laddar liksom med lite snacks hemma och kanske någonting kallt att dricka. Nu är det, känns som man släpper det, och sen så nästan måste man tvingas, oh just det, fan ikväll är det nu är det semifinal. Visst, det är ju festliga matcher, nu är det så mycket som står på spel. Känslorna är kanske ännu starkare för de som spelar. Jag tycker inte alls det är lika kul längre.
Jag svalnade lite under kvartarna, ska jag erkänna. Men nu känner jag att jag är tillbaka igen. Aha. Faktiskt under semifinalen. Lite beroende på de lag som är där faktiskt. Så har jag inte haft några problem.
Ja, det är okej i semifinal, det får man säga.
Och känna mig taggad. Men det går ju så snabbt. Man pendlar ju emellan. Det har ju ändå varit en del. Och till kvartarna inte minst var det en del överraskningslag med. Mm. Och det går ju så snabbt. Alltså, min mage reagerar med glädje när Schweiz skräller och slår ut VM-vinnarna och kanske EM-favoriten Frankrike, så tycker jag det är jävligt kul för Schweiz. Mm. Sen går det försvinnande snabbt över att jag inser att jävla tråkigt ändå att jag inte ska få se Pogba och det här franska laget mer. Snabbt man släpper det.
Ja, det är ju kortsiktigt tänker jag känna igen det.
Precis. Ja, du vet, man jublar, man kan tycka det är kul Italien missa VM och sen bara, fast det är tråkigt att de inte ska vara med. Ja, det tänker jag inte på.
Ja, precis, så är det. Man tänker, fan vad tråkigt med Schweizen. Säger de en match till? Det är väl inte så kul?
Nej, båda kunde få liksom någon slags skjuts framåt. Men jag blev så jävla arg för konstiga saker. Nu är det ju ganska länge sedan Sverige åkte ut mot Ukraina. Men när svenska spelarna började lämna EM och åka tillbaka till sina familjer var det väl mest. Så såg jag den här lilla filmklippet på Lindelöf. Victor Nilsson Lindelöf när han kom hem till sin familj. Mm. Och framförallt till sin lilla son då. Och jag ska inte dra allt för starka paralleller mellan mig själv och Victor Nilsson Lindelöf. Men jag kunde känna igen scenen när sonen står och jag nästan inte kan hålla tillbaka känslorna för att pappa är hemma. Och Victor själv är ju väldigt rörd. Det var en väldigt stark film då, återförenat. Och då hade man med sig också att man visste att han hade tyckt att det var genuint jobbigt att vara ifrån så länge och kunna kanske motivera det för sig själv eller förklara det. Vi har sagt det många gånger att så här, måste vara tuffare idag att man försöker vara en modern man samtidigt, men samtidigt så kräver proffslivet ännu mer av en och livet som fotbollsspelare. Att det måste vara jobbigt liksom. Det är klart att det var jobbigt för mig, men det var ändå lite andra tider och lite andra krav kanske, både på sig själv och som man fick från andra. På hur man ska vara i sin papparoll kanske och så. Mm. Så jag såg den här då och var såklart väldigt mottaglig. Tyckte den var väldigt fint. Och sen såg jag att Manchester United la ut den på sin Twitter, tror jag det var. Welcome home eller någonting. Och så var det den här filmen. Och fan, det bara kryllade sen av kommentarer från... Det bara koka i mig när jag såg så här. För det var fast ingen någon som ens skrev att det var fint. Mm. Det var bara... Sign Varane. Announce Sancho. His defending is awful. Don't welcome him back. Och sånt. Mm. Ett tag tänkte jag ska gå in och svara varenda en här. Och be dem dra någonstans.
Och koka det.
Ja, det gjorde jag verkligen. Ja. Men sen tänkte jag att fan, det kan ju vara 12-åringar som sitter och skriver. Mm. Liksom. Och jag vill inte hamna i någon skandal. Och det är inte så att, så här att, för då blir också lite väl mycket supporter. Men det handlar inte om att jag höll på Sverige eller sånt där. Utan man bär med sig lite och vet att han tyckte det var jobbigt. Och man är pappa själv och jag har inte ens varit i närheten och var iväg så länge. Liksom, så här. Jag tror på riktigt att det är kämpigt för familjerna. Liksom, så, oavsett hur mycket pengar de har. Ja. Och sen bara att det bara var fyllt av sånt.
Ja, men du säger det, att det bara var fyllt av sånt. Jag tror...
Början var det ju det.
Ja, precis. Och det är så det blir. För att så här är det. Detta har jag lärt mig från Erik Karlsson. Som du vet är gammal. Nu är han väl på Facebook.
Han är WizKid.
Ja, WizKid i de här. Och han brukar ju vara sådär när det blir sådär man pratar om hatstormar.
Jag vet, så blir det kärleksbombningar och till slut så är det mycket, mycket mer.
Ja, precis. Och det har jag förstått nu för att det hatet som kommer, de första 20-30 som skriver så, sign Varane, don't come back to Manchester.
Mm, jag vill inte säga att det var hat.
De blev mest interaktion på dem. Mm. Antingen så blir de likade, de kommentarerna, eller så får de mothugg. Och de hamnar ju först på Twitter. Oh. Och sen så bara de som gör bara lite ett hjärta eller bara så cute och så. De kommer väldigt långt ner.
Jag vet det, jag känner till det. Ja. Och det är heller inte så att, får vi skilja på det här nu, för det var inte så att det var hat. Det är inte liksom några hat och hot. Nej. Så. Men det var ändå många, många som liksom bara skrev något som bara verkar så jävla kallt. Ja. Bara som utgick då från att de tycker att han är en för dålig försvarsspelare för laget som de håller på. Mm. Manchester United. Det var ändå många. Och jag vet att det fungerar så. Och sen så blir det reaktion på det såklart. Att folk vill säga till dem sådär. Men vad fan, man är känslomänniska.
Jag fattar. Jag tycker också det är så jävla
piss. Han intaggade ju varenda ett också.
Ja, jag vet. Och jag tänker så här också. Även om man är Victor. Och man kanske har ett bra självförtroende. Och man känner att fan. Man liksom försöker skaka av sig de här sakerna. Någonstans ska man in och läsa alla de här sakerna. Jag vet inte hur bra man kan bli ja, men är en elitidrottare eller en kändis av den magnituden på att helt och hållet skaka av sig. Vissa Nej. Saker måste ändå sätta sig lite grann. Fan, är det så här många ändå som tycker att jag är medioker?
Ja, men också att det här är rätta platsen att uttrycka det på. Ja. Det passar bra här. Efter att jag lagt ut den här videon när jag kommer hem och kramar min unge som har längtat ihjäl sig.
Jo,
efter. Här passar det att jag trycker till honom lite.
Ja, precis. Men jag tror inte att Victor tänker på det. Jag tror han mer, ja, det mänskliga är väl mer att tänka på, är det så här, fan, är de så här? Att han tänker, är det här rätt forum? Det är inte det han tänker på.
Lite
kanske.
Grann ändå.
Ja, tror du det?
Oh, fan, lite grann ändå. Fan, är det liksom så här, det här får jag ju höra ändå. Men så här, på just den här, jag kan tänka mig att han också tänker på United, att kanske inte var så lyckat att han lade ut det här. Så här de tog väl det från hennes Instagram då. De kanske hade okejat det med dem, inte vet jag. Men så här att det här kanske inte vill dela med er.
Nej, precis. Man får ju förmoda att United har bett om tillåtelse.
Det får man ju verkligen,
det får man ju verkligen göra. Alltså, är det ju att gå in och kräva skadestånd nästan. Jag är lika fascinerad som jag är av de här människorna. Och det är säkert som du säger, det är säkert en hel del 12-14-åringar som är helt liksom, som inte fattar någonting. Och det är så liksom det är så. Men jag är lika fascinerad av hur man som i Victors fall bara lyckas skaka av sig de här sakerna. Jag vet själv hur det kan vara liksom. Det är inte ofta jag gör det, men någon gång om året kanske jag googlar mig själv bara för att se om det är någon som har skrivit någonting. Och då kan man ibland trilla.
Skulle jag aldrig göra alltså.
Nej. Och då testa göra det.
Nej, det kommer jag inte göra. För jag vet hur det funkar. Man är så dum så att det kommer vara en del bra. Och det som är dåligt kommer vara det som stannar
kvar. Det finns ju en del flashback-trådar om vår podd till exempel.
Nej, jag vill inte höra
folk diskuterar. Nej.
Announce tuttubalut.
Ja, men det är ju mycket kommentarer. Jag kommer ihåg att det var någon gång när jag var föräldraledig. Och vi gick ner på att vi spelade in varannan vecka istället för varje vecka.
Ja,
och
det gjorde vi i höstas med.
Ja, det gjorde vi höstas med. Och det, hur kan den där Anders fan ta på den på allvar eller skita i, lägga ner den så här. Det finns den typen av vissa som tycker att jag pratar filt och att jag inte kan uttala vissa namn rätt och sådär. Någonstans så vill jag säga att jag är väldigt trygg i mig själv, men någonstans så är det, finns det lite sådär, just det, fan, det finns någonting där som fastnar lite grann. Och det spelar ingen roll sen att man kan googla sig själv och man hittar hyllade saker som folk skriver eller säger om en. Det spelar ingen roll ju.
Nej.
Det är ju bara en eller två sådana saker som sitter kvar någonstans i bakhuvudet hela tiden. Och menar, fan, den tråden som vi har på Flashback, den är så himla kort.
Ja, den är inte riktigt jämförbar.
Det är ju inte så att det är liksom...
Usch, jag visste inte ens att det fanns till,
det. Nej, det finns ju. Mm. Och folk kan prata också så här offside. Fan, vad mycket bättre än att vara på pocket-tid. I helvete heller, vill jag säga. Jag vill bara gå in och skriva. Det var det. Det var inte det. Det var fan. Gå tillbaka och kolla på de texterna.
Jobbig liten skandal där du sitter med fejkade nick.
Ja, vi blev tokig för att vissa saker är bara fel liksom. Offside har aldrig varit så bra. Rent tidningsmässigt de senaste 5 åren. Men detta är ju ingenting jämfört med vad Victor får mot sig. Och därför så tänker jag, hur fan lyckas man hantera det? På ett sätt så kan jag tycka att han är värd att han tjänar 120 000 pund i veckan för att kunna hantera den här skiten. Ja. Det är fan inte värt det.
Nej, verkligen så. Inte. Det blir liksom, ja, det blir så jävla mycket av det liksom. Ja. Men jag tänkte också på, när jag hade lugnat ner mig lite, så blev jag också lite förundrad av att, och det vet väl du mer om, som ju ser honom spela i sitt klubblag väldigt mycket oftare. Jag ser någon gång ibland, det är inte jätteofta, och så ser jag ju landslaget. Jag har ju blivit en landslagsföljare verkligen. Mm. Nu kommer han också, får man säga, från ett ganska bra EM. Mm. Han kommer väl undan med ett ganska bra betyg.
Det får man säga.
Men jag hade inte riktigt fattat att han är, nu går jag ju väldigt mycket efter det här, men att han är så pass impopulär då. Han har ju varit där ganska länge nu.
Mm.
Och för det mesta så spelar han ju. Och jag har ju förstått såklart att han är inte nummer ett i supportrarnas ögon. Men här framstår det ju som att han är liksom ett snedsteg från att säljas liksom hela tiden. Mm. Är hans status så pass svag där? Det är Solskär som gillar honom så mycket. Men han har liksom inte riktigt gått hem då.
Nej, han har väl inte riktigt gått hem. Det tror jag inte han har, eller tror inte, har han inte gjort. Nej. Men samtidigt så är det också så. Menar, jag då som ännu mer kanske ser trådarna om Liverpool-spelarna, så är det också, menar, med Jordan Henderson som är lagkapten i Liverpool, han, det är ju likadant där liksom. Lägger någon ut någonting där, så det är ju så jävla mycket piss och liksom nedvärderande saker man säger om hans kompetens som fotbollsspelare. Skit i att man attackerar personligheten och sånt där. men bara som fotbollsspelare. Så det, alltså, än en gång, de som håller på där, jag tror att pratar man med liksom, skulle man göra en sån här vänman-svep med alla liksom, krönikörer i England, så skulle ganska många säga, nej men fan, det är helt okej liksom. Han ligger på 3+.
Mm. Man måste säga, sin tid kanske inte tillräckligt för att de ska vara ett Premier League-vinnande lag.
Nej, men lite så. Mm. Att det är väl det sista lilla, att han kan vara dominant. Så har han ju inte varit i United.
Han är ju heller inte. När han är bra, det finns ju mittbackar som syns och mittbackar som inte syns. I bra matcher med Sverige så, får man ju, så är det ju ofta att han inte har synts så mycket.
Lite så.
Utan, och här är det nästan, Danielsson syns ju nästan mer. Yvigare och Granqvist syns ju betydligt mer.
Ja.
Den mittbackar som syns. Han är ju ganska bra när han inte syns.
Mm.
Han syns ju ibland när han är bra på att driva upp bollen och sådär. Men annars så är han ju inte så yvig på det sättet.
Lite så är det. Så att, nej visst, du har väl rätt på så sätt att han...
Jag är inte ute efter att ha rätt. Jag bara ville få ur mig att jag blev så
arg. Ja, men din spaning är väl korrekt på så sätt att han har inte riktigt gått hem i stugorna. Men samtidigt så är han inte heller liksom en katastrof på något sätt.
Nej.
Han ligger någonstans där mitt emellan.
Men tänk om han, om jag då ändå var ganska nära att i ett lite sådär argsint rus gå in och börja svara alla som kastade skit på honom. Liksom, tänkte att han kommer hem och så ner sig och sen han är fortfarande lite upp i varv och fortfarande besviken efter förlusten mot Ukraina och familjen somnar. Och så kanske han, dum nog som han är, går in och kollar lite på sociala medier. Tänk om han skulle få ett sånt meltdown och bara, nu ska jag bara svara varenda jävel.
Mm.
Har det ens så hänt? Liksom, det, alltså, de är ju ändå bara människor. Att de, men de kanske är så smarta så att, det är en, att de är, det är någon, han kanske inte ens styr kontot. Att han måste fråga att det ska vara... liksom ett samtal bort för att man inte ska reagera på instinkt, men att det inte händer, att det inte händer ibland att någon bara rent som människa, jag menar inte just Lindelöf, men det är många som du säger, oavsett om det är Henderson eller om det är en spelare i AIK eller så där, att bara så här, nej, nu jävlar, nu är jag en svaravända jävel här, jag gör mitt bästa, fan.
Ja, man önskar att Müller då, som har ett PR-team till exempel, att de som ändå har möjligheterna att sätta ihop ett PR-team, att de bara sätter 2 stycken som på heltid bara sitter och svarar på ett sätt som är komfortativt.
Ja, det hade ju inte blivit bra.
Ja, men säg inte det. Det var kul. Som ett experiment. Ja. Någon spelare hade lagt de resurserna på. Nu ska jag svara varenda en som kommer in här med otrevligheter.
Vi kommer få mail nu från någon som påminner om att det här har hänt.
Ja,
såklart.
Absolut. Sådär.
Det luktar lite Joey Barton över det. Sådär, kanske så. Och ibland så kan ju någon ta och svara någon och sådär. Men just såhär, bara gå in i varenda jävel här nu. Ja. Bara såhär. Och inte för att liksom komma med en massa okvädesord, utan bara för att, hej, jag är en människa som gör mitt absolut bästa. Kom ihåg det. Mm. Och bara skriver man det till varenda. Den synkroniseringen hade ju varit roligare än de här som ibland kommer när alla ska tacka med på exakt samma sätt. Mm. Så,
ja, precis.
Nej, fan. Det kanske var också att Ukraina-förlusten påverkade mig lite grann mer än man ville erkänna. Fan, vilken har varit EMs bästa match hittills då? Eller vilken har du liksom varit mest inne i?
Ja, du. Är det kanske... Ja, men... Skulle Frankrike och Schweiz tyckte jag var jävla festlig att titta på.
Mm.
Det blev sån otrolig dramatik och det blev vändningar hit och dit och sådär.
Många stories i den matchen.
Många stories i den matchen. Och jag blev också, när jag satt och tittade på den matchen, för det var 2 stycken målvakter, även om det blev 3-3, så var det ändå en match där jag tyckte att båda målvakterna var jävligt bra. Och jag har ju ändå gått runt här och funderat på det här med målvakter, Johan. Det är ändå någonting som vi har inte fått...
Är de lite galna?
Ja, det är inte... Nej, det är inte riktigt där jag tänkte gå. Men det jag tänker på är att det var ganska länge sedan som det var... Länge sedan? Har det någonsin hänt att en målvakt har varit så jävla outstanding i världen i förhållande till alla andra toppmålvakter? Så som man kan säga att kanske då Messi framförallt och även Ronaldo har varit de senaste 5-10 åren. Och att man kommer att prata om dem i många, många, många år framöver som kanske är världens bästa fotbollsspelare genom tiderna.
Nej, vi har ju gamla vår vän Lev Yashin och sådär. Men ofta är det ju ett koppel som nämns.
Det är ju ofta så.
Bäst just nu och så nämner man 2, 3, 4.
Man måste nästan alltid göra det. Men skulle jag få frågan nu, Vilket min son frågar mig ganska ofta. Vem är världens bästa målvakt? Oh, börjar man
så. Då nämner du några stycken.
Neuer är bra och Black tycker jag är underskattad. Trots att jag inte ser honom så mycket.
Det säger du dock inte.
Kastar in, nej. Kastar in honom. Och så liksom, Ter Stegen är ju bra i Barcelona. Och sen Alisson när han är som bäst. Mm. Vet, man håller på. Det blir många är på gång nu. Mm. Man kommer alltid upp så en handfull.
Mm.
Man måste nämna det.
Mm. Även generationen före kanske Buffon, Van der Sar.
Ja, Casillas och så. Absolut. Kan och så.
Mm.
Det jag tänker är, tänk om man får uppleva det här under sin livstid. Att en målvakt är på en helt egen nivå. Man bara tänker att det spelar ingen roll egentligen vad motståndarna skiter och nickar och kastar in i straffområdet. Det krävs något otroligt för att den här bollen ska gå in. Om man någon gång får uppleva det här, hade det varit jävligt festligt. Tänk sig en jäkla status den här målvakten hade fått.
Ja, det är en kittlande tanke med någon som nästan bokstavligt talat spikar igen.
Nu kommer du där den här tanken.
Ja, men det är svårt att inte, för alltså det är väl, de kan vara hur bra som helst, men det måste ju ändå vara omöjligt att bli super, super mycket bättre än resten, bara på grund av hur sporten är. Ja. Alltså planen i, en fotbollsplan är ju märkligt stor jämfört med andra lag, inte märkligt kanske, men den är anmärkningsvärt stor jämfört med många andra lagidrotter, liksom handboll och hockey och så. Mm. Det gör ju sporten komplex från början, och det är väldigt många spelare som spelar samtidigt, och ett fotbollsmål är också ganska stort.
Mm.
Det är för stort, så här, du är ju ute efter någon som skulle behöva vara, jag vet, är det en myt det här med flugor? Jag vet, om man ska slå en fluga, så fick jag höra att, för det är väldigt svårt då, om de inte är sommarslöa, så kan man långsamt smyga sig på och sen försöker man ta den då.
Förutom om de inte är mot ett fönster, då är det ju världens lättaste offer.
Har inte du också sagt att du misstänker att du är en av de bästa på att smälla flugor?
Jag skulle säga att jag är bra.
Står det något om det på Flashback?
Jag är bra, men inte en av de bästa. Nej, men du vet, en flyger mot en fönsterruta, den dödar
det. Ja, det kanske inte alls stämmer det här då, men jag fick höra att de upplever att handen kommer mot den mycket långsammare än vad den gör.
Mm.
Som i någon slags ultrarapid. Ja, och därmed är det en enkel match för flugan att bara flyga iväg. Behöver inte skicka rättande mejl om det här inte är så. Det är i alla fall svårt att fånga en fluga. Men om vi säger att det är så är du ute efter någon målvakt som
har det.
Ja, som skulle behöva liksom att han hade kraften att frysa tiden eller ja, sänka
som
farten.
Som Ken Reeves i Matrix.
Ja, precis. Någon slags Matrix-målvakt då, som skulle då liksom lätt och då kunna ta sig överallt och se hela tiden nästa steg.
Mm.
Jag tror inte
det är...
Det är en del i det.
Det andra är ju liksom givetvis spelförståelsen och spelet med fötterna och allting. Att man är komplett, men att man är liksom komplett upphöjt i 5.
Ja, precis. Men jag tror de kan ju vara, liksom, nu säger man om Robin Olsen att det är kanske hans fötter då som gör, för man undrar hur kan han vara så bra för Sverige nästa gång, och så samtidigt så blir han inte riktigt nummer 1 i, inte heller världens bästa klubblag, utan ganska bra klubbar i bra ligor dock. Och då nämner man kanske, precis som Isaksson, att det är kanske fötterna som saknas för att det ska vara riktigt sådär. Det är ofta någon slags liten defekt man har, det är få som är helt, men det viktigaste är att förbli och rädda bollar, liksom så. Och där är målet ganska stort, för om man krymper målet, som i andra idrotter, ta hockey till exempel, där går det väl ändå att hitta Dominik Hasek, The Dominator. Han var väl verkligen nummer 1 ett tag. Kommer jag få mejl om det här också nu, Martin Brodeur och sådana. Men hans siffror är sjuka, jag har inte dem framför mig, men någon gång tittade jag på dem. Att det var inte bara då, grejen var ju också att han, sen var han i Detroit, men framförallt stod han ju väldigt länge i Buffalo, som var ett dåligt lag. Och han liksom lyckades ha sådana extremt, han hade bäst siffror trots att han stod i så dåligt lag. Han fick så mycket skott på sig och ändå så hade han bäst procent och sådär många gånger. Han var väl nummer 1 och där är ju ändå målet mindre. Det måste ju liksom ändå koka ner till det.
Jag förstår det. Ja. Men låt mig leka med
tanken på att
det kommer en sån här målvakt. Det hade varit så jävla kul att se.
Men det...
Hur stor skillnad de gör, för att det är också sådär, du vet, man tänker, jag satt och var, som jag gör ibland, bollkalle pappa får jag säga, när Utsikten spelar sin hemmamatch här i helgen, toppmöte i Division 1 södra mellan Utsikten och Trollhättan.
Gick det?
1-0 Utsikten. Och då satt jag där med min kompis som i halvtidspausen var lite sen tillbaka till stolen. Så skojade när han kom tillbaka, fan det var kul om du hade kommit in här nu, kommit in som en av de 11 spelarna. Det hade hänt någonting här. Bosco hade liksom, fan, det är kul att testa här. Bara som en rolig tanke. Så frågar han, vilken position har du gått in på då? Lekte han med tanken. Jag tror kanske målvakten då.
Mm.
Tänker jag. Och
spontana tanken är att man väljer den där man gör minst skada.
Ja, ja, men det är ju precis kanske det. Han lekte lite med tanke på att han skulle vara, han är rätt stor och tung så. Kanske skulle kunna vara en target. Hålla i bollen och fördela bollar. Men det är ju ändå liksom kittlande med att, det hade jag själv sagt tror jag. Jag har gått in och ställt mig som jag, för jag tror att man gör minst skada där.
Ah, det vet fan.
Ah, fan. Fan. Kommer det ett bra skott så är det ingen som kan liksom kräva att jag ska rädda det.
Nej, men
allt är bonus.
Det hade varit, man hade slått inläggen nära dig. Ja. Och där hade du fått det jobbigt, tror jag.
Ja, ja, men känslan är i alla fall att jag vill säga att det här hända. Att en målvakt är helt outstanding.
Ja, jag är tveksam om det kommer hända. Ja. Men det hade varit kul. Jag skulle vilja nämna lite grann som vi var inne på här med Frankrikes uttåg mot Schweiz. Man säger det, även jag har nog den som den matchen som engagerade mig mest.
Mm.
Men det var väl en 9-match, va?
Mm.
Jag lägger in reservationen där då att de här 9 matcherna har varit fantastiska för mig under EM. Man är liksom klar med dagens plikter och kanske om man har tur till 9 har man fått båda barnen i säng. Man kanske till och med öppnat en liten Visby-pils.
Mm.
Kritisk är man inte. Alltså Hornhyckling i Rimforsa hade jag sugt in i där direkt. Alltså.
Visby-pils är ändå en, det är en fin öl ju.
Ja, jag har lite fin öl. Ja, men jag säger det är guldkant där.
Ja.
Där mår jag så himla bra. Mm. Och med, då kommer också reservationen att jag har inte mina mest kritiska ögon. Så de här 9 matcherna blir ofta fantastiska för mig oavsett nästan hur de är. Men många har ju varit bra också. Och även den står nu ut för mig. För den, alltså prestationen som Schweiz gör där, skrällar har vi ju sett tidigare. Men på sättet de gör det, att liksom de, alltså hela, för hela manuset där efter ett tag är ju att de har sumpat sin chans. Liksom gör en jättebra första halvlek, de får in första målet och så får de straff och kunna gå ifrån ordentligt. Missar den, Frankrike är 2 snabba och sen 1 till.
Mm.
Där är det ju kört. Att sen komma tillbaka, är, det är faktiskt bland det mäktigare. Alltså sättet man skräller på, för skrällar finns det många av. Men att vara så, liksom det står redan i manus att chansen var förlorad.
Mm.
Liksom, och det här är världens kanske bästa lag i möter. Så. Och de klarade det då. Och sen har det ju varit väldigt intressant att följa efterspelet tycker jag. Och höra mer om det, hur det har varit i det franska landslaget. Och det kommer fram mer och mer nu, ofta genom L'Équipe. Dina kompisar där, som är väldigt pigga och ofta verkar ha bra källor för att kunna avslöja saker som har skett bakom kulisserna. Och nu verkar det ju allt mer som att det har varit ganska, om man säger att Sverige hade som målsättning att vara, vad skulle de ha? De ska vara bäst i världen på lagsammanhållning. Jag skrattar inte åt det. Jag tror att det är mycket värt.
Mm.
Det verkar inte som att Frankrike vinner den klassen i alla fall. För det verkar ju varit stökigt redan före då. Jag vet inte hur mycket koll du har där, men Giroud hade ju någon pressdag, om det var före eller precis när EM hade börjat, när han antyder att han inte får några bollar och nämner aldrig Mbappé, men förstår att det är honom man syftar på. Mm. Och Mbappé ska då enligt L'Équipe direkt ha velat kalla till en egen pressträff för att försvara både sig själv och Deschamps, då kanske fick han inte göra, men när han väl var uppe så kom han ändå in på det. Och sen var det ju då också rapporter om att Pogba, som ju var på ett sätt fantastisk under hela EM, det är fan jävligt tråkigt att man inte fick se honom hela vägen till finalen. Mm. Jag vet inte, håller du med om det? Du som ser honom ofta, Cooper, vår gamle vän, kanske. Han skulle inte säga att vi
är vänner.
Men han skriver ju offside ibland. Ganska uppburen skribent. Som han menade att Pogba, han kallar inte honom den bästa spelaren Frankrike har fått fram sen Zidane, men han sa att han var den mest begåvade, och han menade att han är så begåvad att han ibland har problem med koncentrationen, att det går för lätt för honom i matcherna. Jag vet inte om det stämmer.
Kanske så.
Ja, kanske så. Vi kan lämna det där.
Väldigt men, höga toppar, men också extremt djupa dalar.
Ja, men han kan ju verkligen se ut som när han är på planen att lite grann som att han spelar en All-Star-match i basket.
Mm.
Även under ett viktigt läge. Mm. Liksom när han väljer att slå en volleypassning och man ser reprisen, han står lite på huk och tittar.
Ja, men hans passningsfot var ju extremt välkalibrerad.
Ja, och ibland även hans skottfot.
Mm.
Han fick åka ur då. Rapporter kom ju då att han inte skulle ha köpt Deschamps order mot slutet på matchen. När jag tror Schweiz hade reducerat till 2-3. Och Deschamps manade till att nu går vi på säkerhet, att han skulle ha huggit emot där.
Mm.
Och att det skar sig lite, och överhuvudtaget hade varit lite risigare stämning jämfört med när de var i Ryssland 2018.
Mm.
Och förstås då, det som blir tryfferingen är ju det bråket som utbrister på familjeläktaren. Det kan inte ha gått dig förbi.
Nej.
Där det då rapporteras om att flera av spelarnas föräldrar och familjemedlemmar hamnar i luven på varandra. Och givetvis med Veronique Rabiot i spetsen. Mm. Mamma då till Adrien Rabiot. som ju till skillnad från i VM i Ryssland var med i det här franska laget. Även han och Pogba kunde ses ibland argumentera lite på planen. Och det var åsikter om Pogbas försvarsspel på slutet. Hon blev arg då och det märker även Pogbas lilla team som suckar enligt L'Équipe när Rabiot har bollen och gör någonting dåligt. Hon blir arg och sen blir hon också arg på Mbappé som missar då. Hon går och läxar upp hans pappa och säger att ta ett snack med din son om hans arrogans. Och sen så kontaktar hon även då en L'Équipe-journalist och ber honom då gå hårt och såga Mbappé i tidningarna nästa dag. Bara försöka föreställa sig att det händer på Sveriges familjeläktare. Att så Leif Forsberg stegar fram till Marcus Danielssons mamma och säger att hur har du uppfostrat din son här egentligen? Ta ett rött här. Ja, pappa Olsson är här. Och någon går upp till Olof Lund och säger att så här, nu håller du inte igen med Marcus Danielssons röda här nu. Såga honom. Så. Det går ju inte att föreställa sig. Och det blev förstås mycket skriverier. Och det var ju faktiskt ganska dålig. De var ju inte på Sydafrika-nivå, fransmännen. Men igen var de ändå tillbaka i en viss arrogans. Mm. Och med faktiskt ett gäng divor. Så. Även om jag älskar att se det här laget. Till skillnad från VM 2010 då de var skittråkiga att kolla på. Så var de ju underhållande att kolla på här. Men mamma Rabiot då. Jag skulle vilja stanna vid henne lite grann. En del har kanske sett henne. Några vet inte alls vem det här är. Adrien Rabiot, vad kan du säga om honom som spelare, om hans karriär, Anders, bara ifall man inte har råkoll?
Ja, den har väl varit lite så hela tiden att man har känt att den har inte riktigt lyft så mycket som man kanske trodde för x antal år sedan. Mm. Och sen har det då varit just att man har sett, man har förstått att varit hans mamma som varit hans agent.
Mm. Mer än så.
Ja, och jag vet också väl om att det är någon typ av lite mer överklassbakgrund som familjen Rabiot kommer från.
Ja, från början verkar det ha varit det. Och det finns ju rätt, det finns faktiskt tragik här. För Adrien Rabiot då, hans pappa är med om en väldigt allvarlig olycka när han är barn. Jag vet inte om det är en svår stroke han drabbas av eller något. Han överlever i alla fall, men blir kraftigt funktionsnedsatt. Och jag tror inte ens att han pratar efter det. Han är inte så att säga med i matchen riktigt. Så hon efter det, det är klart att det påverkar Adrien rätt mycket att vara med om det. Mm. Men hon tar efter det väldigt mycket initiativ över och kontroll över både hans sonens liv och inte minst hans fotboll. Mm. Han är en väldigt stor talang då i Frankrike. Men de drar tidigt till England för att hon vill ha så bra miljö som möjligt. Han testar i Manchester City och då har han bara, jag tror han är så här 13 år eller sånt där. Där blir de bara kvar i något halvår för att hon uppges inte att de tror på honom tillräckligt mycket. Flyttar tillbaka till Frankrike och sen har det varit väldigt mycket kring Adrien Rabiot som å ena sidan är en jättetalangfull och begåvad spelare, mittfältare. Och så när han kom fram, han ser liksom ut, han ser lite som D'Artagnan. Mm. Så, väldigt sådär liksom ganska vacker gosse.
Ja. Vänsterfotad spelar också in tycker jag.
Ja, precis. Men kommer in i PSG då. Framöver. Men det uppstår då ganska mycket konflikter tidigt. Inte minst genom Véronique Rabiot, hans mamma då. De som bara har lite ytlig koll minns kanske lite att han vägrade stå på reservlistan när Frankrike skulle spela VM senast. Deschamps stod då inte ut honom i vanliga truppen, men han hade inte gått in i reservbubblan på Sankt Jörgen. Bara för att få en liten videohälsning av Janne. Så här. Tack så mycket. Det hade inte varit nog för familjen Rabiot. Men man kanske ska komma ihåg det där bara att det har ändå skett grejer i hans barndom som man kanske ska minnas då. Och grejen är att jag skulle gärna vilja försvara Véronique Rabiot här. Skulle jättegärna ta hennes parti här för det finns något väldigt uppfriskande med att hon inte är en pushy idrottspappa utan att hon är en idrottsmamma. För vi har ju ofta pratat om jobbiga farsor, idrottsfarsor i den här podden. Ibland har det varit fotboll, ibland har det varit tennis eller andra. Men det inte har varit lika vanligt med mammor då. Och att det hade varit liksom nästan något uppfriskande med att det var det. Tyvärr har väl hon blivit lite för knäpp för att man helt ska kunna ta hennes parti. För det var ju stökigt i PSG. Det fanns massa incidenter om att hon skulle ha gått fram till Laurent Blanc när han var tränare och skällt ut honom och fick ta bort alltså vakter för att han inte trodde på hennes son tillräckligt mycket. Och han var på väg till Roma men det blev inget för att Romas president klarade inte av henne och var för rädd för hon skulle påverka den här klubben. Och slutade ju ganska mörkt där i PSG när han vägrade skriva på kontrakt och var på Tuchel var det väl då, inte tog ut honom och sen blev det väl då när de åkte ut mot Manchester United i någon Champions League-match där han tror att först likade någon bild som gamla United-spelaren Evra la ut när United firade. Det såg inte bra ut och han gick även på nattklubb, fick väldigt mycket skit. Och då gick ju hon ut och försvara honom igen då, skicka fram morsan eller om hon själv gick ut. Och det var ju då hon hade de där citaten som folk skrattade ganska mycket åt, att min son hålls som gisslan, han är fånge i Paris Saint-Germain. Snart väntar vatten och bröd i en fängelsehåla. Vilket du stack i ögonen lite grann på när man vet vad han tjänade. Sådär, liksom så. Men att, vad jag ska komma till var att det, just att hon var mamma. Mm. Att det fanns någonting där. Mm. För det finns ju flera, de som har varit det och där det inte har varit pappan utan kanske mamman har inte alltid haft det så lätt. Jag läste för ett tag sedan en artikel om Gordie Howe, NHL-legendar. Mm. Gordie Howe hattrick talar man om. Vet du vad man har gjort om man har gjort ett Gordie Howe hattrick i NHL?
Har man... Vad kan det vara? Gordie Howe hattrick. Det är inte så enkelt som att man gör tre mål på rak i en period. Utan är det man gör tre mål och tre assist?
Nej, när man gör mål, assist och en fight.
Oj. Ja, ja.
Han anses vara en av de största någonsin. Gordie Howe, jag tror han spelade tills han var 52. Mm. och det var speciellt när han kom fram. För den som var hans agent blev då hans fru. Som heter Colleen Howe. Väldigt inflytelserik och hon tog hand om hans kontrakt och hans förhandlingar och hon gjorde även mycket mer för hockeyn, jag tror framförallt i Michigan och runt Detroit där de hörde till. Väldigt central figur, men i artikeln jag läste så fick hon möta på ganska mycket motstånd just för att hon var kvinna, för att det här var ju männens värld och en del hånfulla kommentarer och se till att Colleen blir nöjd och så. Men pionjär verkligen på ett sätt. Och en annan jag läste om var Erik Lindros mamma, The Next One. Kallas han ju efter The Great One.
The Great One.
Ja, medans Gordie och Colleen Howe var Mr. and Mrs. Hockey. Jag tror hon till och med tog liksom varumärkesskyddade de titlarna. Ja, ja. Även hans mamma var väldigt, och hon verkar ha varit lite mer åt Rabiot-hållet. Om man ska vara beundrad av Gordie Howes fru så verkar mamma Lindros varit, påminner mycket om Rabiot. Hur de tog kontroll över sonens karriär. Erik Lindros, som nu när vi var små verkligen var the next one. Man trodde han skulle bli bäst av alla. Han fick ju sen mycket hjärnskakningar och så. Men som tog beslut åt honom. Han skulle inte liksom till det laget, till det laget. Jag tror han blev draftad av Quebec från början. Men han skulle absolut inte spela där, tyckte inte de. Och jag tror det var därför de senare kunde ta Forsberg till exempel. Mm. Så. Han skulle till Philadelphia och så. Det var massa grejer. Det sägs att hon räknade, höll statistik på vilka i Flyers som passade hennes son tillräckligt mycket och ville lämna in till coachen och så.
Mm, låter jobbigt.
Och det är jobbigt. Det finns en del problematik kring henne och det gör det ju med Veronique Rabiot med. Det hade varit skönt om hon bara varit en gnutt. Hon kunde vara lite knäpp. Mm. Men hon går lite väl över gränsen för att man helt ska kunna supporta henne. För det är ju något härligt med att hon är också. För det sa också Erik Lindros att han fick väldigt mycket, en del hån och skämt som var, så han sa, jag hör aldrig pappa skämt utan det är alltid bara mamma skämt. Vad säger morsan då? Så, och det kan man ju tänka sig hur det är för Adrien Rabiot i omklädningsrum, att han måste ju säkert ha blivit lite mobbad för att grejer som hans mamma gör. Och så här, kan du inte tala för dig själv? Ska du skicka fram morsan? Det hade bara varit skönt om hon kunde få vara den hon är lite nedtonad. Då hade jag varit villig att backa henne, verkligen. För att i en väldigt manlig och konservativ värld så är det något skönt med att det är hans mamma. Ja. Liksom så. Men jag kan inte göra det, vill jag säga.
Nej, jag förstår det. Men jag backar ju hela den här familjegrälet i den franska
ja, underhållningsmässigt.
Truppen. Det är ju absolut bland det härligaste som har hänt i det här mästerskapet.
Ja.
Det får jag ändå säga.
Ja, underhållningsmässigt så är det 5+.
Ja, ja. Man vill bara att det ska rapporteras mer.
Ja, verkligen. Ja. Det har varit kul att följa det här efterrapporteringen överhuvudtaget. Jan Andersson höll ju en presskonferens då, var det 2 dagar efter Sverige åkte ut och det var väl inget riktigt minnesvärt från den. Han fick beröm för att han satt där så länge. Men jag råkade av en slump följa lite den ryska presskonferensen. Coachen där, du vet hur han ser ut.
Ja, ja, ja.
Han fick Ryssland floppade får man ju säga. De åkte ut i Danmarks grupp. Han fick lite rubriker för att han, efter att Ronaldo satte bort kolaflaskan så började han direkt dricka ur den, va? Och han slog ju igenom lite på hemma-VM när du och jag var där. Han är en stor man.
Ja, jag gör det.
Imposant. Och skallig och så med sin karaktäristiska mustasch. Kärtjechev heter han väl, va? Lite knivigt uttal där. Han var väldigt kritiserad före VM, men de fick ju en framgång där i Ryssland och sen blev han kvar. Nu floppade Ryssland och sen skulle han hålla ett presskonferens och stora frågan var om han skulle avgå eller inte. Och då, jag följde bara den här via en engelsk rapportör som bara berättade vad som sades. Och det lät som en presskonferens av lite Kafka mått. Det, han började med att slå fast att han blir kvar, men att han mer ser sig själv som en medlem av regeringen än som en fotbollscoach. Och sen står det bara så här, nu har Tjerchichev pratat i 20 minuter utan att någon vet vad frågan handlade om. Hittills har det hunnit ställas en. Så det var underhållande på olika sätt då. Men man ska inte glömma ryssarna. Det finns också ofta humor där också. Så. Ja, vi får se vem som håller den bästa presskonferensen av lagen som försvinner här i semifinalerna då, Anders.
Ja, Johan. Det är snart då, som vi sa, semester för oss. Jag ska sätta mig och skriva den här intervjun. Skriva ut den här intervjun som jag fick göra då istället för att träffa Jonas Tern. Mm. Trevlig också intervju. Så det får ni se fram emot i kommande nummer här Offside som når våra prenumeranter i slutet av juli. Och man blir väldigt enkelt prenumerant på offside.org. Så är det. Det här avsnittet har vi gjort i samarbete med Volkswagen och det är ju då passande eftersom de också sponsrar sommarens stora fotbollsfest EM som snart är slut. Det finns stunder i livet när stämningen blir fullständigt elektrisk. Påfallande ofta är det på en fotbollsplan och just den här elektriska stämningen är något som Volkswagen verkligen jobbar med. Deras nyaste modeller ID3 och familjen SUV:en ID4 är rymliga, de går på 100% el, kommer långt mellan laddningarna och erbjuder en elektrisk körupplevelse på vägen. Testa gärna den här upplevelsen. Det är bara att boka en provkörning hos närmaste Volkswagen återförsäljare någon gång mellan sommarens alla elektrifierade matcher.
Vi har också gjort det här avsnittet i samarbete med NetOnNet som tycker att det här med att vara riktigt fotbollssupporter inte alltid är så lätt. Man vill ju kanske visa att man är engagerad och stilmedveten. Man kanske vill ha olika klassiska tillbehör som förstärker looken. Det kan vara lagtröjor eller Sverigetröjor, flaggor och sånt. Eller om ni kommer ihåg den här gamla klappkepsen, den som hade små händer och som applåderar genom att man drar i den i ett snöre. Försök få tag på en klassisk klappkeps idag. Det är krångligt det. Men om detta är lite krångligt så är det i alla fall enkelt att handla hemelektronik på NetOnNet. Där finns alla prylar man behöver för att se på tv med bra ljud. Man kan sätta ihop rätt gameutrustning och man kan koppla upp sitt smarta hem. Man kan handla online med fri frakt, expressleverans eller hämta själv om man vill i någon av NetOnNets 27 lagershoppar runt om i Sverige. Enkelt och bra, man handlar hos NetOnNet direkt från lagerhyllan.
Något avslutande du vill skicka med våra lyssnare ut i hängmattorna?
Mer än att jag ifrågasätter lite hur pass uppdaterad den här hängmatten. Ska vi vilja se, folk kan få skicka bilder.
Ja, alla
om man sitter och läser en offside.
Alla som läser offside en hängmatta får en like. Mm. Om man skickar till Offsides Twitterkonto.
Ja, vi kommer att vara mycket snällare där än vad Manchester United-folket var på Lindelöfs lilla film.
Så är det.
Det räcker så. Vi ses igen nästa vecka. Det är en bit kvar till semester. Så lyssna på oss då. Och tack för att ni lyssnar.
Och snälla mot varandra. Hej då.